Meningen med det här panelsamtalet är att jag vill ha bjudit in lite folk som har varit ute och pratar mycket egentligen med verksamheten, men också som har personlig erfarenhet av olika molnlösningar, att diskutera molnet mer utifrån ett verksamhetsperspektiv. Och innan vi börjar så tänkte jag vi kunde väl presentera er. Så Anders, ska du börja och så går vi åt det där hållet.
Hejsan, Anders Kingstedt heter jag. Jättekul att få vara här. Jag fungerar i mina bästa stunder som vd på ett konsultföretag som heter Kry och jobbar också som strategisk rådgivare. Jag är ordförande i SIS standardiseringskommitté kring molntjänster. TK542 är det snärtiga namnet på den gruppen. Räcker så kanske?
Och jag heter Daniel Akinin. Jag jobbar som så kallad National Technology Officer för Microsoft. Viktig praktiken innebär att jag jobbar med policyfrågor, jag jobbar med standardiseringsfrågor och strategifrågor. Och jag har haft ganska länge ett väldigt starkt fokus just på molnet, som lite grann som en extension till hela SOA-arkitekturen med tjänster innanför bandväggen och vad det nu händer när du sätter tjänster utanför bandväggen. För det är ganska stor skillnad faktiskt. Även om tekniken är relativt lik så är det många andra aspekter som är annorlunda. Sitter med i samma kommitté som Anders är ordförande för och sitter också med i ledningsgruppen för en organisation som heter Cloud Sweden i Sverige. Där säkert kanske några av er också är medlemmar.
Mattias Ekman, jag jobbar på Modul 1. Har tidigare varit ansvarig för vårt affärsområde som sysslar med Microsoft-teknik. Och den förflyttning som vi har gjort att börja leverera mer och mer lösningar till kunder som tjänster. Och nu sitter jag som ansvarig för hälsa och sjukvård då och ska hjälpa dem att förflytta sig ut i molnet.
Bra. Jag var på Konsum igår och skulle köpa potatismos. Och när jag köpte potatismos så stod det att det var nu cloud-enabled. Så cloud har ju kommit ut, ja, jag skojar naturligtvis, men cloud har ju kommit ut som ett namn som man smackar på det mesta, och det är ju en bevis för att det finns en form av hype ändå om molnet. Är molnet hype, är det någonting specifikt i molnet som kanske är hype eller så? Jag brukar också känna att det här känns lite som SOA för 10 år sedan. Vem skulle vilja börja och svara på en sån fråga?
Ja, jag tror inte det finns ett svar i och för sig, men min personliga synpunkt är väl att ja, det definitivt finns det hype-element i det här. Och jag upplever det som ett stort problem. Det är faktiskt en av anledningarna till varför det finns olika initiativ då som försöker bringa ordning i just begrepp och terminologi. Jag tror det finns ett jätteviktig uppgift för till exempel SIS och Cloud Sweden och Eurocloud och så vidare att hjälpa kunder, men också vi som jobbar med det här och ska leverera tekniken och förstå vad det vad. För ju mer olika begrepp som finns, ju mer förvirring som skapas runt definitioner, desto större osäkerhet blir det också. Och det tror jag är en oerhört viktig del i varför man inte går vidare och tar steget att titta på det här närmare. Det är min egen uppfattning.
Jag kan lägga till att det är ju ganska sällan som det faktiskt händer riktigt, riktigt nya saker, eller hur? Alltså de här riktigt stora revolutionerande omvälvningarna. Och cloud rent tekniskt är ju inte heller det här enormt stora nya, utan det är ju en utveckling på en mängd andra teknologier faktiskt som har hänt i många år. Och det är ganska stora likheter med traditionell outsourcing naturligtvis, med det man kallar för ASP för snart 10 år sedan. Men det finns skillnader också, och det handlar i väldigt hög utsträckning om att plötsligt är allting rätt i pris och i teknik. Och framförallt kanske priset på den tekniken. Och det kan vi i och för sig återkomma till lite senare.
Har du något att tillägga?
Nej, men jag tror ju att det finns i vissa branscher som man inte har tagit till sig det här ännu. Och att kanske den största utmaningen, det är inte tekniken utan det är den mentala förflyttningen. Att kanske våga låta informationer eller data finnas någon annanstans. Så ibland kan det vara lagstiftning som sätter gränser, men i de flesta fall faktiskt när vi jobbar med våra kunder så är det liksom en mental förflyttning att börja våga.
Jag fick en fråga igår och en liten misstanke om att det här med cloud, det är egentligen de här tre stora, Microsoft, Google och Amazon, som har hittat på någonting för att kunna sälja same shit in new package. Är det så, eller är det så att verksamheten förstår att cloud är någonting, eller är det någonting som vi pushar på dem, nu måste ni ha cloud?
Jag tror återigen då att ett problem för väldigt många är att förstå, precis som Daniel tar upp, att tekniken har funnits, men tajmingen är den rätta. Det är nu vi har möjligheter att...
Vad är det för tajming som är rätt? Jag förstår inte.
Alltså infrastruktur, teknik, standard i viss mån som faktiskt finns där ute runt web services och förflyttning av information med hjälp av internet som bärare. Det jag tror att många inte riktigt förstår, det är man då brukar kalla paradigmskifte, som det faktiskt ändå innebär. I termer av förbrukningsmodell, som är kanske en av de viktigare delarna, att flytta från licensbaserad förbrukning eller betalningsmodell snarare till förbrukningsbaserad sätt att ta betalt för det här. Och med allt vad det får med sig i form av att konsumera och producera tjänster. Jag vet att väldigt många inte håller med mig då när jag säger att det här är en revolution. Det är IT-version 2.0. Då kommer motargumentet, ja men det här har vi gjort förut, och man börjar prata om stordatorer och terminaler och så vidare. Och det är klart att det finns likheter mellan mycket av det som sker idag och det som skedde sig tidigare. Men det är helheten som är den här stora förflyttningen. Nu har jag tappat tråden, vad pratar vi om?
Vi pratade om det egentligen, Microsoft i deras evil empire som försöker att sälja same shit i new package.
Men det tror jag också är ett problem för många, att man tror att det här är någon sorts gigantisk konspiration av de stora leverantörerna, IBM, Google, Microsoft och så vidare. Och i någon mening så är det ju naturligtvis rätt. För någon vill ju tjäna pengar på det här. Det kan man inte sticka under stol med. Men man måste ju titta på utifrån individen, organisationen, verksamheten, företagets perspektiv och säga, kan vi tjäna någonting på det här? Då kommer man rätt snabbt fram till att jo, men det kan vi ju för 17. Så att man måste ju hålla isär de här olika delarna, tror jag.
Du som representerar Microsoft, Daniel, vad säger du?
Ja, alltså om man försöker jämföra om man skulle bygga ett moln för kanske 10 år sedan, eller att säga runt år 2000. När man skaffade sig ett Hotmail-konto då fick man, jag tror det var runt 25 megabyte lagringsutrymme. Och det var ju egentligen max vad man hade råd att kunna erbjuda. Idag har du, är det 25 gigabyte, egentligen är det oändligt då. Så att alltså det som faktiskt har hänt de sista 10 åren, det är att priset på hårdvara har bara rasat rakt ner i botten. Och det är egentligen det som har möjliggjort att du kan bygga de här gigantiska megadatacenterna, som man brukar kalla det för, till en åtminstone möjlig kostnad. Så att bygger man ett stort megadatacenter idag så ligger kostnaden på mellan 4-5 miljarder. Hade du byggt det år 2000, ja, det hade helt enkelt inte gått. 40, 50, 60 miljarder, och du hade ännu inte kunnat leverera samma funktionalitet. Så att det är framförallt faktiskt priset på tekniken som gör att det här plötsligt blir attraktivt.
Har du något att tillägga där?
Nej, men jag tror det Anders sa tidigare, det finns också, kan jag uppleva ibland, en sammanblandning mellan liksom cloud och förmågan att sälja saker som tjänst, alltså software as a service, där cloud-tekniken, det är möjliggörare för att fler och fler ska bli ett nytt Salesforce. Men det är liksom inte det i sig som är liksom nyttjandet och det som är så speciellt, som man ser i exemplet som var innan här, där liksom man pratar om tillgänglighet och skalbarhet. Och det alltså, elasticitetsaspekten är för mig jättecentralt i själva cloud-begreppet. Men det är nog få organisationer, om man sitter och tittar ner, som hittar interna applikationer som behöver den här enorma elasticiteten. Där är det snarare liksom enkelheten till drift och det här att det är så himla billigt att köpa data eller liksom IT-miljö i målet som är spännande. Men det är väl egentligen inte liksom cloud, utan det blir ju en annan variant av outsourcing, om man skulle, eller en modern version av outsourcing.
Det som är spännande tycker jag, faktiskt för 2 år sedan kunde jag inte ordet elasticitet. Det känns som att det är någonting som vi har kommit på nu och alla pratar om det. Har vi inte haft det problemet förrän vi har uppfunnit det?
Whoops.
Okej, inga så. Jag ska ställa en annan fråga, och efter det kommer jag fråga om det är någon av er som vill ställa en fråga till panelen, så förbered det. Vi pratar ju om kostnader, och nästan alla stora företag sitter ju på massor med fasta kostnader, så att sen då gå och säga att ja, nu kan ni hyra egentligen, då blir det ju mer pengar istället för nya pengar, alltså ni förstår, man sitter där med det, så hyrbegreppet är inte alltid det som biter, plus att man sitter med arbetskraft och allting, och Det här med ekonomin och så som vi pratar om så mycket. Vad hör ni? Vad diskuteras i verksamheten när det gäller det?
Om jag får börja då återigen så tror jag absolut att det här är en av de största stötestenarna för väldigt många organisationer. Att man sitter på befintliga resurser både när det gäller personal och när det gäller investeringar. Och att då från en dag till nästa, vilket ingen kanske påstår att man ska göra, men bildligt talat att från en dag till nästa lämna det och gå upp i molnet. Det låter sig inte göras. Man har så mycket bundet i de här investeringarna. Så att det är ett någonting man måste, tror jag, inse. Och hur man då angriper det och hur man bär sig åt för att göra förflyttningen. Jag gissar att det handlar om planering, det handlar om att göra det här successivt, att fasa in, fasa ut, se till att frigöra de resurserna och använda dem till andra saker, givetvis då, förhoppningsvis saker som hänger ihop med målet. Men det är definitivt ett bekymmer, tror jag, för väldigt många, och kanske också det som gör att man inte tar beslutet. Jag har personligen upplevt det ett par gånger att fått det resonemanget.
Att man har för mycket fast
kostnader. Ja, man har sagt att vi har precis investerat i den och den serverparken eller vad det är för någonting. Och jag menar, vad ska man säga? Det är jättesvårt att säga, nej men släpp det och ta det här istället.
Men där tror jag så här, att om man vill hitta tillfällen att börja, så tror jag liksom det här att om man i enkla fallet, den här typen av exempel, kampanjsajter, väldigt tillfälliga saker som ska upp och sen ska bort. Det är ganska lätt, tror jag, att resonera att det inte ska in i den fasta IT-miljön, och att man faktiskt då som utvecklare eller liksom IT-avdelning kan få prova det där lilla tillfälliga skottet. För att det blir väldigt dyrt ibland om man liksom ska upp en ny server in i DMZ, att allt den här konfigurationsdelarna. Så att jag tror att det är ett väldigt bra första exempel att hitta saker, att liksom få börja sin kompetensresa själv. Att hitta de där kanske tillfälliga grejerna.
Jag håller väldigt mycket med vad Mattias säger. Utan det jag tror det delvis handlar om, det är att göra någon slags applikationspartitionering av sina existerande applikationer. Det vill säga, alla applikationer finns det inget affärsvärde att faktiskt flytta ut i molnet. Du kommer inte kunna räkna hem den affären. Så vad är det då för applikationer som är relevanta att flytta ut i molnet? Ja, och så är man ett litet företag, då kan det ju faktiskt vara så att du kanske kan flytta ut allt. Är du ett stort företag, då är inte fallet så, utan då måste du ta till ett strategiskt beslut. Ett, alla nya applikationer måste ju utvärderas att investera i molnet eller investeras lokalt, för där har du inte den här legacy-kostnaden. Men dina tidigare legacy-applikationer kan potentiellt sett tjäna på att flytta ut i molnet, men det beror på. Och jag tror alla de här legacy-applikationerna måste du titta på en och en.
Mm. Jag bara ställa en full fråga. Är det billigare med molnet egentligen?
Det är i och för sig en absolut relevant fråga. Alltså, saken är den. Jag satt och läste, jag hade en 14 timmars flight här i veckan. Och förutom att sitta och titta på 12 stycken The Office-avsnitt i rad, så satt och läste en hel del rapporter. Och jag skrev upp lite faktorer här då. Det har kommit en ganska ny rapport förra veckan som heter The Economic of the Cloud, och där har de tittat på de här aspekterna. Varför är det billigare ifrån en sån här megadatacenter att kunna leverera tjänster utåt? Och jämför man då med en traditionellt datacenter som man kör internt i företagen, så kan man säga som så här, att gå ifrån 1000 server till 100 000 server, det är en TCO-nedgång på upp mot 80%. Så det är alltså 80% reducering av kostnader per server. Och det är ju delvis det som man då kan erbjuda utåt ifrån de här megadatacenterna. Åtminstone i IT-resurser. Så svaret är ja, det är ju en betydligt billigare TCO-kostnad. Räknar man på en lång period, då får man ju fundera lite grann. Jag menar, är du ett företag som en gång investerar i en produkt och aldrig uppgraderar den på 5-10 år? Är det den typen av företag du vill vara? Ja, då är det potentiellt sett billigare att köpa en IT-programvara och använda den 10 år. Men du får så många andra fördelar med molnet också. Och det är ju att du hela tiden har kontinuerliga uppdateringar. Du har ju väldigt mycket lägre kontinuerliga kostnader för underhåll etc. Så det är en mix, en formel som du får sätta in dina siffror i. Men generellt sett ska det ju bli billigare, annars är det inte intressant.
Och här kan jag tycka så här, om man tar befintliga webbapplikationer eller liknande, så Så att första steg för att försöka mäta det här, det är faktiskt att våga, alltså även om prismodellen upplevs som lite komplicerad i molnet, så är den är inte jättekomplicerad. Det handlar om lagring och trafik. Och där är ju min rekommendation att försöka implementera liksom punkter egentligen som loggar er applikation ur ett liksom kostnadsperspektiv, så som den skulle bete sig upp i molnet. Och sen kan man ju köra där en månad. Plocka ut de där siffrorna. Hur mycket data har vi? Vad är trafiken? Då får man ju en väldigt bra bild på att om jag inte gör någonting så kommer kostnaden vara så här. Sen är det såklart att modellen i molnet, den vill ju driva mot någon form av grön IT. För det är såklart, ju mer grejer man tar ut desto mer får man betala. Så det är såklart att vissa applikationer kanske man behöver göra någon form av refactoring på för att de inte ska bli ekonomiskt dyra i molnet. Men det är såklart att den kalkylen måste man göra. Men det första enklaste steget är ju faktiskt att bara börja med mäta applikationen. Och sen får ni titta på vad är flyttprojektet. Och jag menar, ni jobbar i Visual Studio. Det är inget magiskt att flytta applikationen bara rakt av upp i molnet. Man behöver ta det lite försiktigt, men inte jättebesvärligt. Det andra steget är om man bygger ny utveckling och känner att man inte ska ha den här skalbarheten. Då är ju rekommendationen att liksom titta på, det går ju att bygga med AppFabric och alla de här delarna även nere på marken. Att återigen, bygg nya applikationer så att de är så lätta att porta upp i molnet den dagen som de här olika skalfördelarna, elasticitet eller vad det är som behövs. Då har man liksom förberett sig på det sättet. Men jag tror att våga börja mäta. För det som Daniel säger, så här, vissa applikationer som används av 5 registratorer på en myndighet. Det är ju väldigt svårt att se caset för just den applikationen.
Bra. Finns det några frågor här i publiken?
Ja, jag undrar, vilka säkerhetsrisker ser man från affärssidan eller från verksamhetsledningen? Och då tänker jag på säkerhetsrisker som är verkliga och inte bara beror på missförstånd eller så. Utan som vi som utvecklare ska tänka om vi ska utveckla en lösning. Eller sånt som vi egentligen inte har någon lösning för. Och i så fall, vad är vi, hur ska man ha ordnat strategier för det? Eller vilka strategier kan molnleverantörerna fundera på? Vilka strategier funderar de på? I det här fallet Microsoft på för att lösa de problemen. Och finns det någonting som är showstopper närmast, så att ingen har någon riktigt bra lösning på det ännu?
Ska jag börja?
Kör!
Du poängterar en jätteviktig fråga. Så frågar man vad kunder tycker är absolut viktigast och det de själv uppfattar som en showstopper, så är det säkerhetsaspekterna. Och lite grann därför att man befinner sig lite grann i ett dilemma. De flesta cloud-leverantörer, de är ju en black box, mer eller mindre. Man ger en viss tjänst och när folk frågar hur hanterar du informationen in i ditt datacenter då är svaret ofta, du berättar inte. Du måste ha ett förtroende för mig att jag hanterar det på ett bra sätt. Som det ser ut idag så är ju svaret bättre än så egentligen. Från Microsofts sida så kan man göra en hel grej som man inte kan göra i konkurrentplattformar. Bland annat så kan man ju geolokalisera data och säga att data kommer inte att lämna Europa. Vilket är en jätteviktig faktor för framförallt offentliga sektorn. Och sen så certifierar man sina datacenter också, så man uppfyller då den här traditionella ISO 27000-serien som är en säker internationell ISO-standard. Och den andra aspekten är att vi hela tiden har audits, det vill säga det kommer en tredje part och ser till att vi faktiskt uppfyller den, så att kunderna kan i sin tur se på ett certifikat, här har varit någon som har identifierat och gått igenom alla de här säkerhetsprocesserna i det här datacentret och vi kan garantera att de finns på plats då. Och med det kommer man ganska långt. Det finns andra aspekter som i och för sig kan bli en issue också. Kanske det finns kunder som vill göra penetrationstester till exempel och verkligen gå in och göra en review av arkitekturen. Och framförallt inom finanssektorn och stora banker är man intresserad kanske göra det i hög utsträckning. Då blir det lite knepigare. Så att det är en viktig fråga som inte är helt lös i alla scenarier, men det är ju ingen jätteissue egentligen om man verkligen går in på djupet på dem.
Ja, man bara försöker hänga på det du säger. Alltså det jag upplever när jag pratar med kunder, det är ju precis de frågeställningarna och förstås också identitetshanteringen i molnet. Hur funkar den? Samhälle i molnet och så vidare. Det ploppar ju upp ganska tidigt när man lyfter fram saker man kanske är orolig för. Jag tror du var inne på det, gjorde jag en tolkning bara, men prestanda är ju en annan sak som man har en del funderingar kring. Hur funkar det här om man nu långsiktigt har en strategi att vi ska gå över till molnet? Kommer våra fina processstöd fungera precis på samma sätt som de gör idag om vi har en blandning av tjänster som exekveras lokalt eller ute hos någon driftspartners och i molnet? Jag vet förstås inte, jag vet inte om det är någon som vet det, om någon som har erfarenhet, det skulle i så fall vara jättekul att höra, men jag tror att det är en relevant, inte invändning, men en oro, eller relevant oro om man kan säga så.
Svar på din fråga.
En kommentar, jag tror Daniel nämnde ett ord som jag tror är jätteviktigt i den här frågan. Det är en förtroendefråga i min uppfattning, och vi har kunder inom bank, finans, försäkring där vi har olika tjänster, där vi erbjuder samma typ av tjänst upp i Azure och lokalt driftat hos en driftleverantör här i Sverige. Och jag märker ju den här känslan av att man kan sätta sin taxi med säkerhetschefen, åka in och gå in i den här lokalen, gå runt och titta på den och se att det är tanktråd och det var en tjock vägg och det är ingen brunn i serverlokalen. Det är liksom en säkerhetskänsla som bara finns i magen, och det är ibland styrt av en checklista som den här individen, den ska ha bockat av att det inte finns en brunn i serverhallen så att det kan stiga upp vatten där eller liknande. Och det går inte att göra på samma sätt i den delen. Så att min rekommendation är att våga ta upp den här frågan så fort som möjligt. Och det är såklart, har man en lång relation med som leverantör och kund, då kanske man som rådgivare har en del av det här förtroendet så att man faktiskt kan peka. Är man tjänsteleverantör som vi är i det här fallet, så kommer vi med vår tjänst. Det finns ju ingen relation eller förtroende egentligen där. Och där är min känsla att ju tidigare man vågar ta upp den här frågan och prata om det, det är lättare att resonera kring den. Men som Microsofts mån här är ju SAS 70-klassat också. Och det är få bolag i Sverige. Vi tittade på att göra det själva. Det skulle kosta 500 000 att certifiera vår tjänst. Det finns ingen som betalar, så säger man, så kostar 2000 kronor i månaden att använda den. När har jag betalat tillbaka den där 500 000? Aldrig. Så att jag tror att man måste våga gå på de här standardiseringsgrejerna, men våga liksom i en förtroende relation faktiskt prata om frågan. För att det är såklart, det där datacentret är, det är ju säkrare än troligtvis våra banker.
Jag tycker det är intressant. Vi pratar ju om nu SAS 70, ja. ISO 27001, och det finns ju många siffror som helst. För oss, många av oss, vi blir ju inte säkra av det, för vi förstår ju inte vad det betyder. Vad är det egentligen betyder, och är det bästa, eller har CI en ISO 29001 som de är certifierade för?
Antagligen. Ja, men alltså, jag vet inte. Jag tycker ju standards is the shit. Om man får uttrycka mig lite.
Du som var med i standardiseringskommittén.
Absolut. Fråga om det här. Så mycket för min trovärdighet. Nej, men alltså, återigen, för att prata om förtroende. Det är ju en annan del av förtroendefrågan. Man kan tycka vad man vill om olika typer av ISO-certifiering och andra typer av certifiering också. Men det är ändå så att någon eller några, oftast ganska många människor, har ju lagt ner tid och energi på att försöka förstå hur man kan dra nytta av en standard och sprida den sen. Och det handlar ju väldigt mycket om att slippa hitta på grejer själv och kanske ta genvägar. Så jag tycker definitivt att man ska sätta av lite tid och sätta sig in i standarder som givetvis då är relevant, och se om de kan hjälpa oss att få föra dialogen vidare med kunder. Det tror jag är en jättebra idé.
Om en annan del av det här med att upprätthålla förtroendet, det är ju ändå, vad händer om vi bryter förtroendet? Det här som kallas SLA bland annat, Service Level Agreement. Kan ni berätta lite mer? Jag vet att vi har ju då 99,95 på vissa saker, 99,9 på andra saker. Men vad är det egentligen händer? Kan om jag, en viktig tjänst för mig som går ner och bara en liten fisk i havet, och så Marx av, och man vill liksom sparka Marx och så gör ont, kan man göra den om Marx bryter ett salat, eller kommer de bara skit du, vi vad är det, hur?
Det där är ju en ytterligare en fråga då som kommer. Jag tror du var inne på det lite grann, Daniel, också förut. Alltså inlåsningen. Vad händer om någon försvinner på marknaden? De här tjänsterna och det här, jag har bettat på det här, och så har jag en massa tjänster som ligger och skvalpar hos en eller flera leverantörer. Vad händer med dem? Det är ju kanske ett worst case scenario, men det kan ju också vara scenariot att vi upptäcker att det finns en annan leverantör som levererar precis samma tjänst fast med bättre pris. Kan jag flytta från en till en andra?
Jag tänkte inlåsningen var en fråga lite senare. Men
ja, förlåt mig. Förlåt
SLA, Daniel, exempel.
Det hänger ihop i och för sig
med
SLA.
Jo, jag håller med. Ja.
Alltså, SLA kan ju finnas på en mängd olika nivåer och sätt. Det finns ju, alltså, det traditionella är ju faktiskt att leverantörer ger ganska kassa SLA generellt sett. Det handlar mer om att ja, köp min tjänst i en månad och ligger den nere i en vecka under den månaden.
Så en dag eller?
Eller en dag, ja. Så får du ytterligare en dag extra av min kassatjänst som kommer att ligga nere 25% av den tiden också. Så är det traditionella SLA. Microsoft har gått längre än så. Vi ger ut pengar tillbaka kring hur, alltså, hur mycket du har betalt in. Så du får en ekonomisk ersättning.
Men det är ju inte alls in par med vad den andra värdet är som man förlorar.
Och det kan du ju aldrig ge. Då skulle jag egentligen vilja ställa frågan tillbaka. Om du kör det här i ditt eget datacenter, in din egen datahall och du går ner, vem betalar dig då?
Om ja, då får någon sparken kanske. Ja. Då kan man inte sparka dem på Microsoft utanför i alla fall. Ja.
Men du kan aldrig skjuta över ett sånt enormt stort ekonomiskt ansvar på någon annan för den kostnaden som du lägger över. Det går inte.
Hur ska man säkra upp då? För att det är ju en rejäl hot. För det händer ju. Alltså, vad ska man ligga på flera molnleverantörer eller räcker det med att Vad brukar du säga när folk ändå tar upp de här frågorna?
Alltså för det första är vad behöver du för SLA? Jag menar, räcker 99,9 eller 99,95 då? Det finns ju scenarier där det inte gör det. Om du ska köra Trafikverkets liksom, signalsystem på alla banor här i Sverige, då kanske inte 99,9% räcker. Så man måste ju också inse vad det är man köper då. Det finns ju datacenter som har ännu högre SLA. Och för extremt mission critical applikationer, då är det kanske de som är rätt då. Så Windows Azure är ju framförallt en plattform som täcker nästan alla scenarier. Men kanske inte de här enorma SLA-erna som vissa segment behöver.
Mattias, du har ju en tjänst på Azure som är liksom, det vore ju väldigt tråkigt om det var nere, eller hur? Hur tänker du som användare, som kund av Azure när det gäller såna här saker?
Nej, men det är väl som Daniel säger, det gäller väl att ha SLA mot våra kunder som speglar det där, men vårt alternativ är ju att vi driftar hos en lokal leverantör. Och
Brukar man få bättre SLA om man skulle ta en privat liksom ett datacenter på stan, om man kan använda det begreppet?
Jag tror ju så här, jag tror inte man kan få ett bättre SLA, men det är såklart det finns en flexibilitet som man kan gå till en aktör på stan att faktiskt säga så här vill vi ha det, så här jag behöver personer som måste skriva på det här pulavtalet, och det går ju alltså att anpassa sig lite mer, men det är såklart kostnaden blir ju därefter, den är ju högre, så att jag har inte upplevt att det här SLA skulle vara något problem ur det perspektivet.
Anders, ska vi gå tillbaka till inlåsningen då? För att jag hade det som fråga. Risken, rädslan för att lägga sig i händerna på någon och sen bli körd i botten. Vad pratar man om när man pratar om sådana saker? Och är det ett rejält hot eller är det någonting som är ett hjärnspöke?
Både och. Jag tror att det finns säkert, utan att jag kan specificera något bra exempel, men det finns säkert anledning att vara lite orolig. Och där handlar det ju om att förstås att välja rätt leverantör. Det är väl en sak man kan säga. Det andra är ju att frågan kan ju lätt bli lite endimensionell. Det gäller ju då förstås att tänka igenom på vad har vi för teknik i övrigt? Har vi behov av att kunna köra våra tjänster på massa olika tekniska plattformar hos de här leverantörerna eller inte? Och vi kommer tillbaka återigen för förtroende och att jämföra rätt storheter. Jag tror ibland att det gärna blir så att man jämför målet mot den egna driftsituationen idag. Och då ställer man helt plötsligt större krav när man ska ut i molnet. När det gäller just portabilitet och interoperabilitet. Vilket är bra saker. Det är bra saker att kravställa. Men man måste göra det i en rättvis jämförelse. Jag tror att många, jag vet inte vad ni säger här ute då, men min erfarenhet är att många kunder har kanske lite dåligt kläm på det där själva. Men man har en trygghet i att man förfogar över resurserna. Och då tänker man, ja men då ordnar det där sig. Så att i någon mening så tror jag ju ändå, tror jag försöker säga nu, att det är, man ställer helt plötsligt högre krav. Men det är likförbaskat en oro som jag tror många verksamheter upplever. Man är rädd för det här med att lägga sin IT i händerna på en stor aktör. Eller för all del en liten aktör också.
Jag tycker man vore mer rädd om det var en liten aktör.
Ja, det kan man tycka. Och så är det nog säkert i själva verket.
Är det någon som har någon fråga? Ja, där bak. Vänta.
Just angående inlåsning här. Om jag har klassisk utveckling och har en applikation så kan jag välja ett antal. Om jag missnöjer min leverantör så kan jag byta till en annan driftleverantör. I det här läget så har ju Microsoft fler roller och blir leverantören, om jag får säga det, i Azure. Ser ni någon trend att det finns fler Azure-leverantörer framöver?
Jag kan ta den bollen. Svaret är ja, faktiskt. Vilket kanske inte hade varit svaret för ett och ett halvt år sedan. Men jag tror det var på, nej det var inte på PDC, men det var på Partner Summit tror jag. Så lanserade vi ett koncept som heter Azure Appliance. Vilket innebär att det finns en möjlighet för framtida partners, till exempel någon driftsleverantör i Sverige då, att i sin tur installera Azure. Och kanske vidareförsälja Azure på den svenska marknaden. Och det kan man ju göra kanske då genom att adressera andra aspekter som kanske är viktiga. Det vill säga, det kanske måste, finns något krav som säger att det måste ligga i inom landet. Det kan vara en aspekt. En annan aspekt kan vara att du kanske vill ha ännu fler nior i ditt SLA. Så att jag tror att det kommer i situationer där du har differentierat Azure med lite andra aspekter, kanske kvalitetsaspekter. Så antagligen alltid kommer att vara lite dyrare än det publika Azure. Därför att det adresserar någonting specifikt unikt. Men det tror jag att vi kommer att se hända.
Och jag tror speciellt kanske inom hälsa och sjukvård för landstingen och liknande, så vore det inte konstigt om det dök upp något lokalt mål som man kan samutnyttja.
Ja, jag tänkte på det. Prata lite om olika branscher. Jag kanske kan återupprepa om du är kort. PUL, om vi pratar om PUL, alltså personuppgiftslagen. Och det är en väldigt viktig lag i Sverige och då i moln och sånt.
Jag kan ta den om du vill.
Börja du så följer jag på.
Jag har suttit på Datainspektionen och haft en debatt kring de frågorna, men alltså, det är ingen större issue att lagra personinformation i Europa. Så när man pratar om tredje land så pratar man egentligen om länder utanför Europa. Så att hade datacenter stått i Ryssland eller Ukraina eller någonstans där, då hade det varit ett annat scenario faktiskt.
Jag tror det är den vanligaste missuppfattningen när man tittar på PUL, att man tolkar in vissa av de där skrivningarna som utanför Sverige. Sen så kan det finnas, vi jobbar inom försäkringsbranschen, där finns det vissa bolagsformer som är liksom i sin konstruktion inte får ha data utanför Sveriges gränser. Och det är såklart att ändra den bolagsformen, det är nog jobbigare än att då välja en lokal aktör. Så att det finns hela tiden avvägningar, men jag upplever inte att PUL i sig är det som gör att man inte kan. Där är snarare då den här egenskapen som Daniel säger, att det är väldigt viktigt att välja en molnleverantör som kan garantera att datat inte lämnar Europa. För det finns en del molnplattformar där du inte har en aning om vad datat finns när man liksom sprider ut det. Så det är snarare den aspekten som är viktigare.
Någon mer fråga? Okej. Jag tänkte just fortsätta Mattias här och prata lite om olika branscher och då inom Sveriges gräns. Så man tänker på sjukvården som du har skrivit lite spännande blogginlägg och sånt. Att sjukvården är en av de här branscherna där man inte vågar göra någonting för att det handlar just om PUL och såna här saker. Hur ser du utvecklingen inom den branschen och vad framtiden?
Man kan väl säga så här, inom hälso- och sjukvård och även hela offentlig förvaltning så finns ju det här nya lagförslaget kring PSI-direktivet, det vill säga att offentlig information ska bli mer tillgängligt för individer och företag. Och i hälso- och sjukvård finns ju väldigt mycket aggregerad statistik. Det finns kvalitetsregister, det finns väntetider, det finns vårdtider och saker som dels kan vara underlag för jättespännande nya tjänster eller till forskning, för idag ibland så konkurrerar ju faktiskt forskningsavdelningarna med det datat de sitter snarare än liksom en bra arbetsplats. Så att jag tror ju väldigt mycket på liksom om man tittar på det här decenniet som kommer framöver. Jag tror det kommer tillhöra innovatören. Och det finns två aspekter som jag tycker, det är molntekniken. Det har aldrig varit så här enkelt för en liten aktör att nå ut och liksom få tillgång till kapacitet och bygga spännande tjänster. Kombinerat med att man frigör mer och mer av den här informationen gör att man verkligen kan försöka hitta liksom sin plats i det här ekosystemet. Men det kommer ställa en hel del utmaningar på hur man bygger upp det här ekosystemet. Men det finns jättespännande saker. Och jag kan tycka att ett tankeexperiment, vi har pratat om inlåsning och liknande, kan jag tycka att vi går mot en värld som kommer byggas upp av liksom kontinuerliga tjänster som håller sitt data, de kommer finnas lite överallt och vi kommer ha tillgång från dem från ett antal devices på ett sätt som vi, jag tror inte man ser den utvecklingen. Om man försöker leka med tanken, hur ser en värld ut utan datorer? Det finns liksom telefoner, det finns iPads, det finns, du står i hissen, det hänger på dig. Alltså det, jag tror att vi är inne i en förändring, men inom 5-7 års sikt till så kommer nästa förändring. Och jag tror att det går inte att förstå vad det är som händer framöver. Och där tror jag att de aktörer som liksom vågar titta på ny teknik och titta på liksom vad det innebär har en jättemöjlighet att ta sig framåt.
Borde inte framtiden tillhöra integratören i större utsträckning? För tittar man på vården så är ju inte... Det är inte det som är det problemet, utan problemet är väl det att nu när man har outsourcat en del utav delarna i vårdkedjan så har ju inte de tillgång till det datat som sjukhuset har till exempel. Så de har ingen aning om min sjuka pappa har fått sina stomipåsar och så vidare och hur man får ut dem från apoteket om till exempel någon har glömt att skriva på talongen. Mm. Vem är det som skulle ha skrivit på den? Vad har hänt i hela den här kedjan? Så det tror jag är det stora problemet när det gäller vården. Och då är ju en sån här grej jättebra om man kan lagra datat så alla kommer åt det. Mm. Ha datat på ett ställe.
Jag skulle bara vilja, ur ett patientperspektiv då, skulle jag väl säga att jag håller förstås med dig helt och hållet. Jag förstår också, känner igen den här problembeskrivningen. Jag har ju själv varit patient under en period. Och sett exempel på integrationsproblem faktiskt som är häpnadsväckande. Man tror inte att det överhuvudtaget kan existera. Till exempel att ett högkostnadskort inte kan undersökas om man inte går till den vårdgivare som har lämnat ut den. Det finns numerära exempel på det här. Så paradoxen här lite grann att å ena sidan så tror jag, precis som du Mattias, att sjukvårdssektorn skulle kunna dra nytta av molnet enormt mycket. Å andra sidan så har vi de här regelverken och den här, tror jag, ibland upplevda känslan av att det måste vara säkert och så vidare som står som hinder emellan. Jag tror att vi alla egentligen har vi någon form av uppgift, samhällsuppgift, att övertyga respektive beslutsfattare om att det här det går att göra. Sen finns det luckor som vi måste täppa till. Och där måste vi också hjälpas åt att helt enkelt se till att saker till en blir säkert, att vi kan laga information på ett sätt som möter lagstiftningen. Men att det finns en enorm potential och enormt mycket nytt att hämta inom det här området och att målet faktiskt också bidrar till just integration och förbättrad integration, det tror jag står bortom all tvivel.
Sen tror jag att det är viktigt att ibland försöka liksom inte fundera på hur man löser gårdagens problem med gårdagens teknik, utan faktiskt våga titta framåt. Det är såklart i fallet patientsäkerhet, den är jätteviktig. Men det är ju ingen som vet hur den lagen ser ut om 5 år. Ett exempel är ju PUL. 1981 så klassades varje tabell som ett register. Så inom vården så fick man inte ha relationsdatabaser, för det var samkörning av register. Och det kan vi garva åt idag. Tycka så här, gud vad vansinnigt. Men det är såklart att här har man ju då moderniserat lagen då, och sett till att man får relationsdatabaser. Och det är såklart att det finns ju från de som bestämmer det ett behov och en vilja att vara följsam och försöka modernisera de här sakerna kring liksom sammanhållen journalföring och alla de där delarna. Så att det gäller ju en aktiv dialog mellan allt från liksom regeringen ner till utförare, och sen i slutändan är det patientsäkerheten. Men den får inte vara så säker så att jag liksom, jag läste ett blogginlägg där någon sa jag blev inte kränkt, men jag dog. Så att det är liksom, det är ju en jätteavvägning.
Hur är det i andra branscher, främst i Sverige? Jag tänker bank och finans rör ner in. Där känner man också bank, det vågar man inte. Det är ett stort kassaskåp bara. Vad händer där? Är det något spännande att ni kan delge?
Alltså, trenden där, det är ju att man tittar på privata moln, man brukar kalla det.
Men finns egentligen privata moln?
Ja och nej. Alltså, om man ska försöka karakterisera vad molnet faktiskt innebär, så är det ju ofta, man brukar säga att det är en slags oändlig kapacitet, att du inte behöver betala någon initial capex-kostnader. Och det kan man ju sällan uppfylla med privata moln, för det är ju egentligen virtuella datacenter i ditt företag då. Så frågan är väl nej, inte om du har ett väldigt litet datacenter. Svaret är väl ja, antagligen, om du har ett väldigt stort. Så låt oss lämna den frågan, för det är en hetsk debatt. Men folk tittar ändå på den typen av lösningar, med vad du nu vill kalla det då för. Men där man känner att man har bättre kontroll. Det gör man framförallt inom bank och finans då. Skulle jag sätta 100 spänn på hur det ser ut om kanske 5 år, så skulle jag gissa egentligen att folk dyker ner i de här privata molnen. Och under tiden, de närmsta åren, så tror jag att både regelverket, lite grann som du beskriver, kommer att förändras för att anpassa sig lite mer till verkligheten. Och de här publika molnen som finns uppe och utnyttjar economy of scale-modellerna, de kommer i sin tur bli bättre på att uppfylla mer och mer compliance-regler och anpassa sig också. Så jag tror att folk, alltså du kommer se arkitekturerna dyka ner i de här privata molnen, men på lite längre sikt, kanske 5 år, så tror jag att de börjar bubbla upp igen, och du ser en förflyttning ut mot de publika molnen igen då, på allt fler workloads.
Vi ska strax sluta, men är det någon mer fråga innan jag ställer en avslutande fråga som ni vill ta upp? Okej, då har jag egentligen en kombofråga här till slutet. Jag skulle vilja, de är lite olika, så vi kanske får ta dem som två. Men vad är det största hindret som ni ser idag när det gäller molnet? Och vad tycker ni statusen är för molnet i verksamheten? För utvecklare börjar ju, de står ju och hoppar nu, för de vill ju börja bygga med den här strukturen och lättheten att få resurser och såna här saker. Vad ser ni i de frågorna som avslutning? Anders, kan du börja?
Ja, då säger jag förvirring och förtroende. Kort och gott.
Så att du tycker att det är förvirring idag i verksamheter i Sverige. Och hur underlättar ni där då?
Det är missionera, förklara, sprida kunskap och göra det på faktabaserade grunder. Och inte måla upp några luftslott och säga att jo, men det här fixar sig längre fram. Utan att försöka bena isär de olika delarna och förklara det här. Sen tror jag det är oerhört centralt också, det har vi nog pratat om flera gånger här, att man kikar från lite olika perspektiv. Det blir så lätt att man trillar ner i den här teknikperspektivfällan och glömmer bort användar- och nyttoperspektivet. Det som är intressant med molnet är att jag tycker den trenden vi har sett i samband med att SOA blev populärt, nämligen att verksamheten börjar ställa krav och kanske vara ledande till och med i den utveckling som sker, den accelererar ju med molnet. Och vi har redan börjat se tendenser till att verksamheten struntar i IT, går ut och shoppar upp sina tjänster. Det tycker jag är en ganska spännande men samtidigt lite farlig väg framåt. Nu menar jag inte att IT alltid måste ha kontroll så, men jag tror att det är viktigt att man har en dialog så man verkligen förstår hur den här shoppingen, vad det får för konsekvenser. Ibland kan det vara rätt beslut att ta, men ibland kan det också få fel, få farliga konsekvenser.
Mattias, jag tänkte, ska du svara på en fråga sen?
Ja, för drygt ett och ett halvt år sedan så skrev jag ett litet inlägg kring molnets påverkan på konsultbranschen. Och där, jag satt ner en sak som jag tror påverkar ganska mycket, och det är liksom offentlig förvaltningsförmåga att få köpa tjänster. Då fanns det inget ramavtal. Det som har precis hänt i dagarna, som kanske inte alla här är så medvetna om, det är att Kammarkollegiet har tecknat ett ramavtal kring e-förvaltningsstödjande tjänster, där man säger att alla myndigheter, kommuner, landsting och statliga myndigheter, de ska inte köpa mjukvara längre. De ska köpa tjänster när det gäller diarhantering, mina sidor, dokumenthantering. Det tror jag kommer bli en jättedrivkraft, för helt plötsligt ställs liksom mindsetet om i en hel bransch. Och då tror inte jag liksom banker och de här privata aktörerna kan ligga efter offentlig sektor ur det perspektivet. Så att jag tror att det har varit väldigt förvirrat, men jag tror att det där kan vara liksom någonting som knuffar hela branschen framåt rent mentalt.
Och Daniel till slut.
Ja, nu har ni sagt allting redan. Men om jag försöker ta istället att ta en lite mer arkitektuell dyp på det hela. Vad är det som är den riktiga issue? För du har dels hjärnspöken delvis kring säkerhetsaspekterna som folk lägger allt för mycket tid på. Men jag tror någonting du inte pratar om så jättemycket, det var det som du bland annat nämnde, och det är den här integrationen då. Alltså hur integrerar du molntjänsterna med dina existerande system? För ofta har du nu lagt mycket pengar och du har lagt mycket tid på att få en serviceorienterad arkitektur i ditt företag. Och hur 17 ser du till att tjänster utanför ditt företag som du inte har kontroll över och passar in i den arkitekturen? Det tror jag kommer att bli en stor arkitektuell utmaning de närmaste åren. Och det pratas inte mycket om det ens längre.
Tack så mycket, Anders, Daniel och Mattias. Ska vi ge dem en